Ballongen till plattformen.
Där under.
Ja, det är utmärkt.
Högt ovanför de snötäckta fjällen svävar en luftballong. 100 meter under ballongens korg hänger en liten plattform. Och där, på 3000 meters höjd, precis ovanför molnen, står en man.
Hej, håller plattformen klar?
Han har förberett sig för den här stunden i över 2 år nu. Det är farligt, men han vill testa var gränsen går. Det är 15 grader kallt och han gör sig beredd. Beredd att kasta sig ut i luften i en trippelsalto. En volt hans kropp känner så väl, men som han inte har gjort på länge.
Plats ut.
Nu får inget gå fel.
Akrobatens sista hopp. En P1-dokumentär av Anna Frey.
Stockholm, 12 år tidigare.
Jag hade ju verkligen inga problem med min självbild, ska säga.
Olle Strandberg är 21 år gammal och en av Sveriges bästa akrobater.
Så att jag var ju väldigt så här, om jag vill göra det här istället så kommer jag bli bäst på det. Eller så gör jag det här, då blir jag bäst på det. Och då var det bara frågan, vad vill jag bli typ bäst i världen på?
Olle är bland de första i landet som hoppar språngbräda. En slags vippbräda där två akrobater hoppar på ena sidan för att med sin kroppstyngd trycka upp en tredje akrobat på andra sidan som 7-8 meter upp i luften gör volter.
Om någon skulle frågat mig, vill jag gå upp på scen imorgon och typ göra en sån här grej, då skulle jag bara köra. Jag skulle inte vara rädd liksom. Medan andra skulle hålla på och kanske inte kunna sova och behöva träna jättemycket. Så jag skulle bara, ja, men det där klarar jag för att jag är jag.
Tillsammans med kompisen Andreas blev han handplockad från Cirkushögskolan för att vara med i en föreställning som Cirkus Cirkör sätter upp.
Vi gick 3 år i skola och så fick vi jobb direkt och nu lever vi livet.
Andreas.
Vi fick lön för att stå på scen och göra det vi älskade liksom.
I sina första stora roller får Olle och Andreas vara akrobater i olika skepnader. Från sjömän till undervattensdjur. Och i en av scenerna ska Olle göra en av de svåraste volter man kan göra från en språngbräda. En trippelsalto som ska få hans kropp att volta bakåt 3 varv i luften. Innan han landar på fötterna på en mjuk matta.
Det som är svårslaget är typ momentet före, tycker jag. Alltså stunden före man hoppar, stunden före man bestämmer sig. Då händer någonting i, alltså det är som en typ rysning genom kroppen. Eller en så här, man har bestämt sig för att verkligen inte göra det samtidigt som man har bestämt sig för att göra det. Så det är någon så här sjuk krock i kroppen.
I december 2005 kommer föreställningen till Dansens hus.
Jag vet att det var att vi hade ett litet juluppehåll och kommit tillbaka till Dansens hus där vi spelade då. Och följer rutinen som vi alltid gör. Liksom vi tjoar och skimmar och drar fram alla våra prylar för att göra en form av uppvärmning då inför kvällens föreställning.
Och jag tror att det här uppvärmningen var bara någon timme före dörrarna skulle öppnas.
Vi står på en stor plattform. Jag och en till som ska trycka Olle. Och vi har som ett kommando när man är redo som hoppare då. I detta fallet Olle då.
Och då stod jag på brädan så där. Och sen var den där plattformen uppe. Du gör en signal.
Att han klappar med händerna på höfterna. För att visa att han är redo.
Klappar.
Och ganska snabbt därpå så hoppar vi från andra sidan då och trycker. Egentligen allt vad vi har då, för att han ska få så goda förutsättningar för att flyga högt.
Och då försöker jag tajma det med min kropp.
Och han är väl inne på sitt tredje, fjärde, femte hopp för dagen eller något sånt där. Han ska göra en trippel bakåtvolt. Och han har gjort det många gånger förr. Så han klappar, vi hoppar.
När jag flyger upp där så får jag väl en typ av liksom halvbra rotation redan i början. Man brukar ju liksom känna det. Men det är ändå så pass bra rotation att jag väljer att gå in i volten.
Någonting händer i luften, det ser inte helt rätt ut. Man ser att han inte har blicken med sig.
Jag såg inte riktigt vad golv, vägg och tak var, så jag tror liksom att jag tog lite fel på. Jag trodde typ att väggen var golvet och sådär.
Så man ser att, oj, han landade ingen bra liksom.
Jag landade ju verkligen i rotation på huvudet och så hör jag ju hur... jag hör verkligen hur kotorna går sönder eller att liksom kroppen går sönder. Så här. Eftersom det ligger också så högt upp så känner man det liksom i huvudet verkligen. Alltså det är smällen av att saker går av liksom. Jag minns inte det som att jag hade ont. Alltså jag minns det som att jag hade panik och att jag var instängd i mitt huvud liksom. Att jag kan, kroppen är bortkopplad. Det är så verkligen som att man hade lika gärna kunnat skära bort kroppen liksom. Och då helt plötsligt, vem är man då?
Jag hade precis kommit från jobbet och så ringde det telefonen och då var det från cirkör som ringde och sa att Olle är skadad och jag fick ändå inte in hur mycket.
Lena, Olles mamma.
Men sen så sa hon att det är allvar. Han åkte med ambulans härifrån nu. Han kan inte röra sig. Så. Då kommer jag ihåg, jag hade bil då. Och jag kommer verkligen ihåg hur jag satt där med. Och jag har aldrig varit med om att vägarna var så långt till Karolinska någon gång. Alltså med, inte bara så långt, att det var rödljus hela vägen tyckte jag. Det var som att jag aldrig kom fram.
Jag kommer inte ihåg när första beskedet var liksom när de hade tagit röntgenplåtarna. Men när jag var nere i den här rummet, magnetröntgenrummet, så åker ju Olle själv in i en tunnel och jag höll i hans fot. Men jag kunde också se dem som läser bilderna samtidigt. Och de här bilderna tar en stund att framkallas, eller vad man ska säga. Men jag ser hur två stycken står och diskuterar framför skärmarna och du vet, kliar sig i huvudet och sånt där. Och ser på dem att... oj då, det ligger ju inte rätt till.
Då vet jag så väl att han låg där på britsen och så sa han att mamma, titta, det är ingen fara, sa han. Jag kan röra på fingrarna, sa han. Och så tittade på hans fingrar och så rörde sig liksom inte en... Det rörde sig inte något, inte ett uns.
Olles fjärde och femte nackkotor är brutna och har tryckts ihop. De måste dras ut för att hamna på rätt plats igen.
Men han får helt enkelt en liksom metallbåge, en halvcirkel över pannan fastskruvad med en Bosch skruvdragare liksom in i pannbenet för att sen hänga vikter i den här för att dra ut nacken i rätt läge. Det är så jag minns det i alla fall. Alltså det som såg ut som en tortyrmaskin från ja men 500-talet liksom. Och där ska han ligga och tills det här släpper liksom.
Mellandagarna passerar på Karolinska sjukhuset. Olles kotor dras ut i 3 dygn. Sen ska läkarna försöka operera hans nacke.
Jag ringde min mamma, kommer ihåg, efter ett tag liksom, när man hade fått lite små besked. Och det här har hänt, Olle ligger här och här och de ska göra ditten och datten med han liksom. Och då tror jag det släppte för mig liksom. På ett sätt liksom, så att man inte fick fram något ord i telefon. Den här känslan av ovisshet. Hur återställd kommer han bli? Kommer han bli ett paket som ligger kvar på sjukan här om man får hälsa på han varannan jul? Varför händer detta? Varför? Ja. Jag tror jag var relativt samlad varje gång jag hängde med Olle. Och sen bröt det liksom på utsidan.
Det var nyårsafton på Karolinska. Då hade Olle blivit opererad. Han blev flyttad till ett annat rum. Och jag åkte dit på kvällen. Och så var det liksom... Alltså, jag har aldrig någonsin känt att jag så exakt precis visste vad, att jag var på precis rätt plats på en nyårsafton. Alltså, den här känslan att sitta med honom där, och han hade överlevt, och vi kunde liksom jag drog fram sängen så att han kunde se fyrverkerierna på himlen, och så satt jag själv bredvid. Och just då visste jag att det här är enda platsen jag vill vara på just nu. Det brukar inte jag känna på nyårsaftnar.
Och jag kommer så väl ihåg den första minuten när jag träffade Olle, när han låg där i sängen med alla ställningar runt omkring. Det var ju som en svart natt. Det gick väl många tankar. Jag tror jag undervisat att han är 7 år, och jag menar, de här 7 åren, det är många timmar bakom, så det är liksom både glädje och sorg och kärlek och inte kärlek och så här. Vi har ju kommit varandra väldigt nära.
Janne är Olles gamla akrobatiklärare. Första gången de träffas är Olle 16 år och har precis börjat cirkusgymnasium.
Men då var ju han jonglör. Men han älskade akrobatiken. Han ville prova och utmana kroppen. Utmana massa saker. Gå upp i vikt, gå ner i vikt. Raka bort allt hår på kroppen. Men massa sådana tokiga saker. Han ville liksom testa hur mycket kroppen kunde klara på olika sätt då. Det är många saker som de höll på med liksom. Hur länge kan jag gå barfota i snön? Jag menar, det gör ju ont efter 100 meter. Men då går man flera mil istället för att utmana och se liksom vart följderna blir. Och det är samma sak med jongleringen. Det här nördiga som finns i jongleringen hjälper ju till att man måste bli perfekt hela tiden. Och det var väl det som hände sen när han varit äldre och varit ännu mer intresserad av akrobatiken, så ville han ju bli bäst. Och det handlar också om att utmana sig, att testa sig själv, var går gränserna. Och när han har den här ställningen på sig i huvudet och mycket skrot runt omkring han och han är helt orörlig. Han kan liksom, det är ögonen liksom så. Då såg man att Olle bara kämpade vidare, precis som han var som 16-åring.
Dagarna går. Akrobaten ligger orörlig i sin sjukhussäng. Han är vaken på nätterna. Hör hur sekundvisaren på klockan tickar. Då och då kommer sjukhuspersonalen in för att vända på honom, för att han inte ska ha ont.
Men jag kommer väldigt väl ihåg när han berättade för mig hur det kändes, hur det liksom bubblade till i kroppen. Han kände att han fick känsel tillbaka i något finger. Som att det liksom bubblade till i ryggraden på något sätt, och att det fortplantade sig ända till fingret, och så fick han rörligheten. Och så gick det, så var det ju då som med flera olika saker, så att nu är det tillbaka, nu är det tillbaka. Fantastiskt alltså, och det gick ganska fort.
Det var i princip bara en vecka, det är det som är så konstigt. Jag var helt liksom överröst av liksom kärlek av så många människor från så många platser. Samtidigt som jag hade turen att i synk med att alla de här människorna fanns där, så började jag också få förnimmelser som var som små elektriska impulser i min kropp. Som när de hände så fick jag också lite mer rörlighet. Och då, bara att jag fick den första sån, så var det ett tecken på att det här, oj, det kanske händer igen. Och det här kanske kommer gå. Och från det ögonblicket så var det bara all in. Då var det att jag skulle bli bättre akrobat än vad jag hade varit. Liksom. Och komma tillbaks och sen beyond. Liksom.
De elektriska impulserna och bubblandet Olle känner i kroppen är hans nerver som hittar nya vägar. Den misslyckade trippelvolten hade kunnat göra honom totalförlamad från halsen ner. Men istället har Olles kropp mirakulöst börjat läka snabbare än vad någon har kunnat hoppas på. Efter 3 veckor får Olle lämna slutenvårdsavdelningen för ryggmärgsskadade och flyttas till ett rehabiliteringscenter. Efter ytterligare 2 månader kan han lämna sjukhuset. 20 kilo lättare, trött och svag och fortfarande i behov av daglig träning. Men han kan gå. Men för Olle räcker inte det. Han försöker komma tillbaka till akrobatiken. Men det blir inte riktigt som han har tänkt sig.
Jag hade bra teknik fortfarande, men jag hade min muskelstyrka och min kropp och mina nerver tyckte inte som jag tyckte. Liksom. Och sen slutade det med att jag fick brock typ, och jag fick ont i ländryggen och jag fick några höftproblem och allting. Liksom, för att jag var för svag för att göra det jag skulle göra. Och då var jag tvungen att byta bana. Det var ju bara att acceptera det, men jag gick in och började dansa liksom maniskt. Och det kunde jag liksom göra. Men till slut så tappade jag syftet liksom med det. För att det var faktiskt cirkusens... Det var egentligen cirkusen som jag verkligen brann för att göra själv. Jag saknade ju cirkusen hela tiden.
Så du försökte hela tiden hålla uppe humöret. Så var det. Men jag har ju också sett honom ledsen såklart. Att han, ja, att han inte kunde göra, att han inte var den som han var innan. Det kom ju faktiskt, alltså första året var ju fyllt av ren liksom träning och rehab. Och sen 2 år efter, alltså andra året, som han fick de här panikångestattackerna. En gång var han i Paris och satt på någon trappa och kom inte upp från trappan, och så ringde han mamma. Och den andra gången satt han på ett tåg mellan New York och Montreal och ringde mamma då. Och han kände som att han blev förlamad. Och det blev på riktigt. Och han kände att det var hjärtat, att han kände att han började bli förlamad i fingrar och händer. Fast det inte var så, utan det var rena panikångestattacken. Och då först så gick han så mycket in för att läka sin kropp, och sen så kom det här med resten. Jag tänker att det är så där att han, ja, jag tror att kroppen minns.
Seppi, kom in nu. Men skynda lite då.
Ni som alla längst bak, ni som är mörkret, kan ni hoppa fram i 2 liter? Jag ser inte ens vilka det är.
Olle blir kvar i nycirkusens värld, men vid sidan av scenen. Han blir regissör och den som leder andra akrobater i hur de ska balansera, lyfta, vrida och experimentera med sina kroppar.
One tumen high and one handstand thing, for instance.
Han är framgångsrik och sätter upp flera föreställningar. Men det är som att han har fastnat i olyckan. Och alla föreställningar han gör utgår från en krasch, vägen tillbaka från den och en karriär som aldrig blev av.
Om man går på det som föll sönder, så fanns det en självbild som föll sönder först. Där det faktiskt var så att jag hade haft det otroligt lätt för mig. Så. Och jag var också i en fas där jag var liksom odödlig. Och jag hade gått sönder och det grövsta på något sätt och kommit tillbaks, men det fanns ju kvar en förnimmelse av det som hade hänt. Det finns påminnelser hela tiden i min kropp.
Tio år efter olyckan tröttnar Olle på att vara fast i den. Han måste göra något för att komma vidare. Så Olle bestämmer sig för att göra samma trippel bakåtvolt som han gjorde när han bröt nacken. Han kan inte göra volter på marken längre, då skulle han skada sig. Så den här gången ska han hoppa från en språngbräda som hänger från en luftballong 3000 meter upp i luften.
Men alltså, jag började fundera på hur det funkar egentligen nu, för att jag ska ju dra in den jävla quick releasen också.
Han kallar det molnhoppet.
Alltså molnhoppet, det är ju liksom en poetisk take och på någon sorts revansch, göra om och göra rätt. som är precis det här projektet handlar om.
Men hur fan sitter den fast egentligen?
Plattformen som språngbrädan och du är på, så hänger en ram.
Ja.
Du använder också dina ben när du skjuter ifrån.
Just det.
Olles kollega från Cirkus Cirkör, Joel, har specialkonstruerat en plattform i storleken av ett köksbord som språngbrädan ska surras fast på. Plattformen hänger i linor 100 meter under ballongens korg.
Här kommer sandsäcken att hänga.
Ja.
Istället för en annan akrobat ska en sandsäck på 50 kilo falla ner på andra sidan brädan och trycka upp Olle i luften.
När jag står på plattformen och åter, då gör jag faktiskt kanske inte lika bra teknik, kanske liksom en aning mer liksom gubbig look på själva volten, det får jag väl ta liksom. Men jag gör den och jag roterar de här tre varven från språngbräda. Det känns bara som att det är det ger mig en känsla av att jag lever.
Högt upp i luften tänker han att han kan landa mjukt i ett mål.
Till exempel, du ska ju hamna precis ovanpå ett cumulusmoln.
Ja.
Då påverkas ju det här ekipaget som hänger under. Liksom.
Nedanför molnet ska han utlösa sin fallskärm och landa på marken på sina fötter. Ingen har någonsin prövat ett sånt här slags hopp förut. Det kan vara farligt. Det är mycket som kan gå fel.
Om man får en dålig start och börjar rotera, då krävs det inte så mycket för att de här fyra linorna och börja snurra sig runt varandra.
Precis, det är sjukt läskigt.
Det är ett problem. Och du kan ju trassla in i allt möjligt. Och sen det här quick releasen, det snöret.
För den är jag typ rädd för.
Mm. Och sen om du glömmer att ta bort din safety när vi lyfter. Ja. Det finns massa såna här eventualiteter. Allt kan gå fel.
Men Olle vill försöka återerövra volten och kanske få lägga den på hyllan.
Det är liksom akrobaten Olle som behöver göra det här för att kunna liksom stilla på en annan nivå än liksom det som jag kan sätta ord på. Jag tror att det kanske kan bli en fysisk sorts tystnad, ett surr i kroppen som inte är där längre. Att hålla fast vid en sån tanke tills den är genomförd, det i sig är ju skitvackert liksom. Det tänker jag är grejen också, att folk gör inte så. Folk ger upp. Folk är upp för att det är lite jobbigt.
Jag trodde inte det var sant först. Men det är väl lite grann det här med att
Olles gamla akrobatiklärare, Janne.
Cirkus är ju lite grann att experimentera med olika saker och olika föremål, komma på nya saker som ingen annan har gjort. Och, men han har gjort så mycket konstiga saker som en vanlig människa aldrig skulle göra. Och så går han hela vägen. Han vill verkligen göra det hela vägen ut. Jag menar, många skulle kanske komma på tanken men sen inte prova ens en gång. Och det här är typiskt en sån sak som han säger, han kommer på någon tokig sak och sen så gör han det också. För det här är ju helt sjukt. Jag menar, jag skulle inte ens göra det för 10 miljoner. Så att jag menar, så någonstans får man väl väga då 10 miljoner med att Olle gör det för att han tycker att han behöver göra det, för att han vill göra det.
Alltså, det finns någonting som... Alltså, det finns något hos Olle när han bestämmer sig för någonting. Då är det som gäller. För om jag säger, gör inte det här, så här tänker jag. Om jag säger, gör inte det här, då kommer han att... göra det ändå. Och då kommer han kanske att bli osäker när han gör det ändå. Därför att bland annat att jag har sagt gör det inte. Och kanske andra också säkert. Och då blir han osäker och då kanske han att det går fel.
Januari 2017. Det är 2 månader tills molnhoppet ska ske. Olle har gått in i hårdträning. Klockan 6 varje morgon, 5 dagar i veckan, går han till gymmet. Han måste bygga upp styrka för att klara av att göra volterna och allt vad molnhoppet innebär för honom fysiskt. Men kroppen strejkar.
Nej, men jag är skittrött på den. Den jobbar inte med mig överhuvudtaget just nu. Och det är ju skitont att gå upp på morgonen. Liksom. Men jag förstår inte heller hur jag ska kunna så här promenera några gånger i veckan och tänka att jag ska bli redo. För att det är också en sån... Själva akrobatiska delen är inte... Det handlar inte om att bli så, liksom, så hälsosam som möjligt i kroppen. Det handlar mer faktiskt om att vara redo för något tungt. Liksom.
Men det krävs mer än en fungerande kropp för att Olles dröm ska bli verklighet. Han behöver jaga finansiering och ett helt entourage av personer som kan tänka sig hjälpa honom. En projektledare, flera luftballongspiloter och personer som kan ta hand om alla praktiska detaljer. För Olle handlar molnhoppet inte bara om hans egen revansch. Han säger att han också vill ta nycirkusen ett steg längre. Från en vanlig scen till luftrummet. Och dokumenterar det hela genom en kortfilm. Så han behöver också hitta ett filmteam.
Ja, nu är det dags.
Och allt måste klaffa. Väder, vind och den perfekta platsen.
Vi är ju tillbaka till det att det är ju naturens lagar som kommer att gälla och styra oss till det vi ska.
Men då har vi liksom praktisk beredskap på att vara på de här ställena. Och vi har någonstans att bo och sånt.
Olle lyckas samla ihop ett helt gäng av människor som dras med i hans planer. Exakt datum bestäms. Plats väljs ut. Den specialkonstruerade plattformen och all annan utrustning testas.
Det är jättebra nu.
Ja, det är bra.
Han är nära nu. Men när det bara är några dagar kvar visar väderprognosen att det ska bli storm. Att få upp en luftballong och genomföra molnhoppet kommer bli omöjligt. Det måste skjutas upp. Några månader går. Ett nytt datum sätts. Då blir det istället omöjligt att få ihop alla människor som behöver vara med. Hoppet måste skjutas upp. Igen. Medan de försöker få ihop projektet känner Olle att hans kropp blir sämre. Den känns sned och gör ont.
Olle här kanske?
Yes.
Hej, känns sned, ja.
Hur ska jag vara klädd?
Han tjatar till sig en röntgen för att se om han vågar göra volterna från plattformen.
Där är inte röntgen ryggen tidigare kanske?
För länge sedan.
Ja.
Men det är inget fel på hans kropp. Nu ska det gå att få till hoppet. Då dyker ett nytt problem upp. Hans fallskärmshoppning.
Jag måste hoppa över 200 hopp. Och jag måste nu få ihop ungefär 50 hopp på några helger. Då, liksom.
Det visar sig att han inte är tillräckligt erfaren. Och luftballongpiloterna som ska vara med kräver att Olle ska hoppa mer fallskärm innan de tar upp honom i luften på plattformen.
Jag ska försöka liksom pressa hopp då. Om jag skulle få liksom 5 hopp, 6 hopp om dagen typ. Borde det vara möjligt, då kan jag få 18, 19, 20, 36. Ja, då får jag ihop det ganska precis till första prälldatum. Eller till första, liksom, tills det är hoppet liksom, som ser ut nu. Då har jag det.
Okej. Men Olle hinner inte hoppa tillräckligt mycket fallskärm. Molnhoppet blir uppskjutet än en gång.
Right.
Olle åkte till Spanien för att ta en intensivkurs på en fallskärmsklubb. Han har med sig en bandspelare.
Så imorgon så är tanken att jag ska göra mitt första fallskärmshopp i Skydive Spain utanför Sevilla. Strategin är att fokusera hopp, 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 hopp för att maxa. Det kommer bli många, många, många hopp den här veckan. Så att jag försöker bara hålla energin och peppen.
Han måste hoppa minst 8 hopp per dag. Men tredje dagen går allt fel.
Igår så, mitt femte hopp tror jag det var, så
Ja, så öppnades fallskärmen stenhårt.
Fallskärmen öppnar sig alldeles för snabbt och det rycker till kraftigt i Olles nacke.
Ja, jag trodde att jag hade brutit nacken igen. Jag var helt förtvivlad i luften. Och jag hade haft ett jättefint hopp innan, men de här liksom... Ja, sista 5 minuterna där i luften, det var katastrof alltså. Och det var den här känslan, du vet, man inte vet om det är ont eller om det inte gör ont alls, eller om det är bara adrenalin, eller om nu har det verkligen hänt något. Och jag har sovit kanske en timme i natt, mest för att jag har varit så jävla orolig. Jag känner hittills liksom egentligen inte den typen av smärta. Jag känner inte smärtan. Jag har inga nervkänningar, men jag har ju fått genomleva hela traumat igen på något sätt. Sen så bestämde jag mig för att vila under dagen, att inte hoppa mer. Men jag måste bara ta en dag off. I värsta fall så måste jag skjuta fram det här hoppet igen på grund av min fysiska hälsa då. Inte avbryta det, men ja, se till att det är hel.
Det blir inga fler hopp i Spanien den veckan och Olle åker hem. Det visade sig vara fel på hans fallskärm, men hans kropp har klarat sig. Olles nacke är hel. Men tiden går och sommaren blir till höst. Och Olle blir allt mer frustrerad.
Ja, men man märker att det kommer inte kunna hända liksom nästa vecka heller. Så att jag tycker att det ska bli av före året är slut. Men Sara ser ju mindre orealistiskt på det hela. men jag tänker att det borde kunna funka, för att hoppa kallt kan man göra. Liksom.
Ja, verkligen. Och då är det ju tillbaka till fjällen-grejen. Mm.
Att lägga ner molnhoppet ser inte Olle som ett alternativ. Istället har han och projektledaren Sara tagit idén ett steg längre. Nu vill de att hoppet ska ske i ett drömst men riskfyllt fjällandskap.
Och den tycker jag nästan var finast. Det var den finaste. Att man skulle hoppa uppe i Jämtland i snön och så.
Det är en sån konstig idé att det bara behöver göras. Det känns som att livet blir en fantasi på något sätt.
Du vet, jag frågar det här varje gång vi sitter ner och pratar i sån här situation. Men så här, du måste förklara för mig varför du gör det här.
Ja, men, alltså, det kanske inte är lätt att förstå varför. Alltså, det kanske inte är helt nödvändigt att förstå varför. Alltså, det är någonting häftigt med att möta den... typ den nya världen i luften, och att göra liksom cirkus i luften och att testa att liksom pusha mig själv på ett sätt som jag gjorde som akrobat, fast på ett sätt som känns som att det funkar för mig nu. Jag är inte så där att man som människa inte ska möta risker eller inte möta rädslor eller så.
Olle har försökt få till molnhoppet i snart 2,5 års tid. Det har blivit uppskjutet 5 gånger. Människor har engagerat sig och investerat sin tid. Och pengarna börjar ta slut. Men så händer det. Mars 2018 har allt till slut fallit på plats för Olle. Molnhoppet ska bli verklighet.
Om man tänker lite olika episka landskap som man skulle kunna göra det i, så tänker jag väl att fjällmiljön är väl ett sådant. Liksom. Det är stora vita vidder och det blir ett lite drömskt scenario på något sätt.
I en fjällby i Vemdalen i Jämtland har alla nu samlats. Ballongpiloterna, filmteamet, projektledaren Sara, alla 15 personer som ska hjälpa till. En helikopter är inhyrd för att kunna filma från luften, och lokala skoterförare ska vara på plats.
Det här är hårt arbete, det är det man måste föreställa sig.
Varenda möjligt scenario gås igenom. Alla säkerhetsrisker, väderprognoser, vindriktningar och kartor detaljstuderas. Plattformen, linorna och all annan utrustning dubbelkollas.
Och då är det så här, vädret, molnet, alla personerna, jag ska vara i tipptopp form och sen ska jag hoppa, helikoptern ska liksom synka så att de kan filma väldigt bra och ballongen ska kunna liksom landa. Alltså det är så här, 80 grejer ska gå rätt samtidigt.
Skriv upp att vi ska titta på snöskor sen också.
Filmteamet diskuterar de bästa vinklarna att fånga Olles landning i molnet. Ballongpiloterna letar i timmar efter bästa start- och landningsplats. Kommunikationen mellan ballongen och Olle på plattformen gås igenom.
Nu har du röd lampa, då vet du. Nu är det sista spänna, liksom. Och sen får du grönt ljus. Då har du öppen dörr och luften är din i 3 minuter. Mm.
Allt är förberett. Allt är minutiöst planerat. Det är imorgon det händer. ...45 minuter från fjällbyn, det lilla samhället Skålan.
Men du kan vänta lite.
För några timmar sedan var det stora fältet bredvid Karlfjället och den snötäckta sjön tyst och stilla.
Ballongen till plattformen.
Där under.
Ja, det är utmärkt.
Men de senaste 6 timmarna har det pågått febril aktivitet här. Flera av byns 144 invånare ser på när skotrar rör sig fram och tillbaka över fältet. Människor som kämpar för att inte sjunka igenom den meterhöga snön när de ska nå fram till luftballongen som håller på att fyllas. Mitt i allt vankar Olle Strandberg fram och tillbaka i en röd overall.
Nu börjar jag känna att jag vill verkligen upp. Alltså. Jag tror att så fort adrenalinet slår på så kommer jag inte känna att det fryser.
Till slut är alla redo.
Okej, nu kan du börja släppa ut lina. Släpp ut lina!
Ballongen lyfter. Olle gör sig redo att kliva på plattformen.
Jag tycker att det är sjukt roligt det här. Och det finns en massa motgångar. Men det är som med vilken sak som helst. Alltså. Man vill någonting som är väldigt kul. Och jag kommer ju att... Jag kommer ju att rotera alla 3 varven den här gången. Och jag kommer ju liksom att... Jag skulle kunna överrotera lite eller liksom sådär. Men jag kommer ju liksom att lägga mig sen i en fallposition. Och vara klar med det där.
Men något har gått fel. En av säkerhetslinorna har gått sönder och ballongen tvingas stå stilla i luften.
Du tar bort 20 meter på en. Mm.
Ja, och så tar du den längden.
Och så mäter vi stunden på nästa. Ja.
Linan lagas, men tiden går.
Vi har inget bränsle. Vi kan inte göra hela hoppet.
Och plötsligt tar bränslet i ballongen slut.
Bränslet är slut.
Vad händer?
Irriterande.
Vad händer?
Jag har inget bränsle kvar nu. Irriterande.
Kan du göra om det här imorgon eller?
Jag har ingen aning.
Nej.
Jag har ingen aning.
När går solen ner?
Det är inte köper. Det är att det är perfekta omständigheter. Solen är kvar ganska bra tag till. Det är bara bränsle som inte finns. Allt är förankrat. Allt är förankrat.
Det är liksom så vackert väder. Det var... fantastiska moln och vinden låg perfekt och jag hittade en plats, det var liksom den perfekta lilla markplätten för att liksom lyfta och åka rakt mot Karlfjället och landa 400 meter högre på någon kanske fantastisk plats. Så alltså alla var med, vi kände ju liksom att det var idag som det skulle hända och då får jag liksom en timeout tecken att bränslet är slut. Vi kommer inte kunna flyga.
Och det är så jävla sjukt. För det är helt perfekt. Man får, liksom, det var så här omöjligt perfekt. Och nu ska vi vara en dag till. Och imorgon så ser det liksom, prognosen är att det kommer vara svårt. Att vi behöver packa ihop saker tidigt på morgonen. Filmteamet kan inte vara med längre. Så vi måste försöka hitta ett nytt filmteam. Och sen är det andra av oss som måste åka framåt kvällen. Och så måste vi hitta en ny plats att starta från. Och det är ju fortfarande möjligt liksom. Det kan bli helt fantastiskt. Men förutsättningarna den här dagen är ju bara raka motsatsen till idag. Och nu, imorgon så är det bara skit. Och idag så kom vi så långt. Och man känner bara att det är 2,5 års liksom, tankar på det här. Och så skulle det hända idag. Och det var liksom allt perfekt. Och sen hände det inte. Ja, det är sjukt. Det är så frustrerande. Jag skulle ju få hoppa.
Det är tidig morgon, torsdag den 14 mars 2018. Det är 15 minusgrader och solen lyser starkt över det gnistrande fältet vid ladan i Skålan. I luften faller snöflingor som små, små diamanter.
Vad kallar det idag?
Ja, lite kallare.
Friskt idag, ja.
Under natten har nytt bränsle till luftballongen hämtats i Sundsvall, 22 mil bort. Och för andra gången har ballongpiloterna och skoterförarna samlats över kartor på de jämtländska fjällen.
Det är en fin dag.
Ja, men den kommer att bli ännu finare. Ja. Den kommer att bli varmare.
Ja.
Ja, en ny dag med nya förutsättningar och en ny plan för ballongens start och landning och Olles hopp måste göras.
Det här då menar med myrar. Det här då.
Myrar, det är ju alltså blöd.
Men är det här också det?
Ja, det är samma här.
Och ni har tillstånd att köra in här?
Ja.
Bra, då kör vi igång. Finns det inget? Ingen återvändo.
Olle ska få en andra chans. Återigen ska allt på plats. Helikoptern kommer tillbaka med ett nytt filmteam som har lyckats komma från Östersund. Alla gör sig ännu en gång redo.
Jag verkar klara för start här.
Några timmar senare verkar det vara dags.
Okej, Olle. Plattform är klar. Ballong är klar. Skotter är klar. Jag går strax upp på plattformen.
Olle kliver upp på plattformen och spänner fast sig i säkerhetslinan.
Det ser ut med säkringen. Ta av säkringen så fort ni kan så lyfter vi.
Sakta lyfter ballongen från fältet. Linorna rätas ut och tar med sig plattformen och Olle upp i luften.
Fan, det är så jävla sjukt.
Alltså, Gud.
Från marken är ballongen snart bara en prick i himlen.
Alltså, jag är akrobaten Olle. Också i mig själv. Och jag känner mig själv som den personen. Och jag fastnar i att jag tror det ibland fortfarande. Och sen inser jag att jag inte är det.
Min höjdmätare är på 1,2. Stämmer det? Jag svarar ja, det stämmer. 1200. Perfekt.
Du förstår att folk tänker lite så här. Ska du inte uppskatta livet när du har fått varit med om det du har varit med om?
Men okej, men hur uppskattar man livet? Okej, uppskatta livet nu. Och då blir jag handlingsförlamad. Eller ska jag sitta och uppskatta det?
Okej, och då passa på att ta in och se dig omkring. Glöm aldrig det här ögonblicket.
Det handlar inte bara om att visa en superhjälte på ett mål. För mig blir det blir som en fantasi. Som är drömmen om den här känslan. Tänk om det inte hade hänt. Den här typen av dröm. Att typ göra den fysiskt på riktigt. Det är större än att jag tar en risk. Det är större än att det är dumt.
Olle, röd lampa!
Hoppet blir ett statement.
Stå stilla i korgen.
att jag gav inte upp det. Jag gav inte upp.
Det får grönt ljus nu!
Mamma, jag har hoppat.
Ni har hört Akrobatens sista hopp av Anna Frey. De medverkande var Olle Strandberg, Andreas Falk, Lena Strandberg, Janne Rosén, Joel Gedström, Sara de Wilder, Peter Magnusson och Yashar Modiri. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Ludvig Jansson. Och det här är en P1-dokumentär från 2018.